den 29 oktober 1998. Stena Line presenterar stora förluster.
Händelse som ser ut som en tanke att samtidigt som Stena Karisma ligger stilla vid kaj efter skadorna i ovädret i förrgår så presenterar Stena Line ett dystert 9 månaders resultat. 115 miljoner i förlust jämfört med en nästan lika stor vinst samma period förra året. Större delen av förlusten skylls på omställningskostnader i samband med de stora personalneddragningar som skett. Det kostar pengar att bli av med folk också. Men samtidigt kommer förlusten mycket olägligt. Det är bara ett halvår kvar tills taxfriförsäljningen försvinner och med den en viktig inkomstkälla för Stena.
Avskaffandet av taxfri innebär ju en extra belastning på vår lönsamhet naturligtvis. Och läget kräver att vi jobbar hårt med förändringar i bolaget för att klara av situationen.
Det handlar om att dra ner driftskostnaden för fartygen och där har man begärt förhandlingar om ett nytt bemanningsavtal. Det lär bli hårda tag för fackens inställning är att det inte går att dra ner mer på bemanningen. Man ska också vara klar över att Stena liksom alla svenska rederier har en bakdörr öppen för utflaggning. Och för resenärerna väntar kraftiga prishöjningar.
Vi kommer att genomföra prishöjningar som startar någonstans kring 3% och ända upp till 30% på vissa biljetter.
Och det är framförallt vanliga privatresenärer som drabbas?
Ja, det kommer även att det kommer vara även på fraktsidan kommer vi att höja priserna avsevärt.
Genom Stenas besked idag lämnas havet fritt för andra företag på linjen Halmstad-Grenå.
Den 30 oktober 1998, den största brandkatastrofen i Sverige hittills, ett faktum.
En morgon som inte riktigt ser ut som den vi hade tänkt oss och den vi hade planerat. Nattens händelser i Göteborg, den stora branden på Hisingen, dominerar naturligtvis nyhetsläget denna tidiga fredag morgon den 30 oktober. Klockan är 6.
Minst 60 unga döda på diskotek i Göteborg i natt. Och vi ska först i morgonekot till brandplatsen i Göteborg, ett diskotek på Hisingen som började brinna omkring midnatt. Bortåt 400 personer var samlade i Makedonska föreningens lokaler intill Backateatern. En av de första på plats var polisen Jan Edmundsson.
Ja, det rådde allt allmänt kaos. Vi hade inte mer än kliva ut ur bilen förrän det var fullt med skadade människor som skrek runt omkring oss. Jag såg flera människor som hoppade ut då genom fönsterna och skadades allvarligt. Och vår enda insats var ju att rädda liv i första läget. Och sen kom ju mer och mer personal. Men det var svårjobbat i länge. Det var mycket ungdomar, chockade. Det var svårt att få begrepp om allting, vad som hände. Och så visste vi att det var många som var kvar inne i fastigheten. Och det fick ju brandmännen börja jobba med direkt då för att försöka få ut dessa människor. Och medan vi poliser, ambulanspersonal, fick hjälpa till att ta hand om de skadade här på marken. Då.
Det är ju 2 våningar upp och här har folk alltså hoppat tydligen både från fönstren och eventuellt från taken rätt ner i asfalten. Då.
De hamnade rakt ner i asfalten. Ja, det var många som var svårt skadade. Det kom även ut folk då från själva fastigheten som hade svåra rökskador och även vissa var svårt brända. Ja, det var jobbigt.
Var det ilska, aggressivitet eller bara rädsla? Eller
var... Det var både och. Det uppkom även spontana slagsmål mellan olika grupper i ren panik. Det var panik. Och det tog som sagt en stund för oss att reda ut det hela så vi fick arbetsro kunna rädda mer liv.
Om man tittar upp på lokalen nu ser man att det lyses upp av brandmännens lyktor. Där är en härva av förvridna stålskenor ser det ut som. Det är svårt att säga vad det är här nerifrån. Det var en enda liten dörr som man kan se härifrån som alla skulle ta sig ner igenom. Och enligt uppgift så lär det bara ha varit den dörren som man kunde komma ut igenom.
Ja, det pågår ju nu en teknisk undersökning då av lokalen och den får ju visa här nu. Om det var bara en dörr eller om det finns flera. Jag själv vet inte hur det ser ut där uppe, men det får teknikerna
säga sitt sen. Med tanke på hur kaotiskt du beskriver och med tanke på att det då bör ha varit åtminstone ett antal hundra personer här.
Ja.
Det... Hur lång tid tog det innan allting reddes upp?
Jag kan säga innan man fick riktig lugn och ro på platsen då och kunna jobba som vi ska jobba egentligen, så det tog nog mellan upp till en timme. Men man kan, det är svårt att säga tidsaspekt när man är mitt i smeten och man tycker tiden står still eller det går långsamt och så här, men det var väldigt svårjobbat. Men vi fick ju mer och mer personal till vår hjälp och alla hjälpte så åt så gott vi kunde och ja, vi har gjort så gott vi har kunnat här på plats.
Sa Jan Edmundsson vid Göteborgspolisen intervjuad av Björn Thunbäck. Och den här diskoteksbranden fick alltså ett våldsamt förlopp. Det finns tecken på att den kan vara anlagd enligt räddningsledaren Lennart Olin.
Jag har fått uppgifter från platsen att det kan ha varit anlagt. Vi kan inte utesluta det. Och med tanke på det snabba brandförloppet så tyder det på att detta är inte normal brand. Eftersom så få har kunnat ta sig ur lokalerna här, som normalt har då två nödutgångar som har funktionerat, så måste det ha varit en överraskningsmoment för de som har varit här inne i diskoteket.
De uppgifterna du har, det är från din egen personal och ögonvittnen. Vad är det speciellt?
Dels ifrån, dels från min första anländande befälare ute från Lundberg brandstation och från polisen som har information från platsen.
Finns det något speciellt som tyder på hur det i så fall skulle ha gått till?
Nej, vi har inga detaljer där. Den tekniska undersökningen har givetvis inte kommit igång än.
Hur är läget just nu?
Ja, nu är det ju lugnt på skadeplatsen. Alla skadade är avförda med räddningstjänstens ambulanser till respektive sjukhus här. Vi har ju avfört 85 patienter. Sen har ju många tagit sig spontant själva med taxi och bussar och egna personbilar till de olika sjukhusen. Så att det stora antalet skadade har vi inte exakt uppgifter på. Men det som är avfört med räddningstjänsten är 85 personer. I 13 ordinarie ambulanser och 2 olambulanser.
Antalet omkomna, det förekommer många uppgifter just nu. Vad är den officiella uppgiften från er just nu?
Ja, som skadeplatsen såg ut, ett slagfält, det påminner nästan om gaskammaren i Auschwitz. Det var omöjligt att räkna antalet omkomna. Så i dagsläget har vi inte hunnit räkna dem, men uppgifterna kommer senare.
Vad kan det handla om?
Minst 50 personer.
Hur har räddningsarbetet gått så här långt?
Ja, enligt våra planer rutinmässigt och korrekt som vi uppfattar det. Personalen har gjort en fantastisk insats där ute. Jag känner verkligen för alla anhöriga och deras sorg och allt de utsätts för nu just nu. Även vår personal har givetvis haft ett fruktansvärt tryck där ute.
Vad händer just nu de närmsta timmarna?
Nu pågår bärgningsarbetet av alla omkomna och en transport in till ett ställe där de kommer att identifieras. Vi håller nu på att organisera information till anhöriga, bekanta, vänner. Och det kommer kommunen att hjälpa till med att lösa under morgontimmarna här.
Om man sätter denna händelsen i ett historiskt perspektiv här.
Ja, jag vill betrakta det som den största brandkatastrofen som vi har haft i Sverige.
Vi hörde räddningsledaren Lennart Olin som intervjuades av Lars-Göran Svensson vid Sveriges Radio Göteborg. Vi har också talat med ett ögonvittne till branden.
När jag var 5 minuter innan det hände sen så uppkom branden då. Då var det karabalik där inne och alla började springa och vet du fan, folk hoppade ut genom rutorna och jag ramlade ner för trapporna och skulle jag gå in igen, men polisen stoppade oss då. Fick inte gå in. Vet du fan. Det var folk som brann och... det är bedrövligt. Jag vet inte, jag har inte varit med om något sånt här innan. Så det...
Du har stora revor i ansiktet.
Ja, det är från trapporna och det... Det var glasbitar alla. Jag vet inte fan.
Hur var det här då? Du kom ut ganska fort, förstår
jag. Ja, jag kom ut bland de första i det. Så resten av dem har pjut genom rutorna och det, jag vet inte fan.
Oh. Vad gjorde folk här då?
Ja, folk, det blir kalabalik. Några hoppade ut genom rutorna och ja, jag försökte ta den vägen man kom in då. Så jag ramlade ner för trapporna och ja, så tänkte jag gå in med en kompis och för att dra ut personen, men polisen stoppade. Så, ja, så vi kom ingen vart.
Nu när du tänker på det efteråt, vad säger du om att polisen stoppade dig?
Ja, jag tycker det är bedrövligt. Vi var ju frivilliga, tyckte jag. Så det tog en tid tills andra kunde komma och hjälpa till då. Så kanske det gått bättre att rädda några fler liv då.
Vad gjorde du när du väl hade kommit ut då?
Jag var ju chockad. Jag tänkte springa in igen. Ja, det var polisen som stoppade oss och jag kom ingen vart igen. Så jag åkte hem och meddelade föräldrarna då.
Brukar du vara i den där lokalen?
Nej, det är ju jag i Jugoslavien. Ja. Så ungdomsfest stödde jag så jag skulle med på kompisar, tjejkompisar då. Så kom jag dit 5 minuter innan det hände då. Ja. Jag vet inte vad jag kan säga mer.
När du kom in, och hur märktes det att det var något på tok?
Ja, det var inget tok från början, utan det blev bara kalabalik. Jag märkte ingenting från början själv. När folk sprang omkring, då började det brinna, så blev det ännu mer branden då, kan man säga. Allting hände så snabbt. Det var inte så mycket man kunde tänka på. Alla tänkte lära på sig själv och komma ut först.
Märktes det att du menar folk blev oroliga först innan du förstod att det hade börjat brinna?
Jajamän. Jag var ju där nästan vid ingången då. Så alla putte och hoppade på varandra och det. Ja. Jag vet inte fan vad ska jag säga med.
Du har sagt så att det bara fanns en väg ut ifrån den
här. Ja, det är en väg ut på. Det finns ju inga nödutgångar där eller ingenting.
Du har varit i den lokalen tidigare och det har aldrig funnits någon bakdörr eller någon
annan. Nej, jag har varit i den lokalen tidigare. Fast det har inte funnits någon nödutgång. Det tycker jag att de borde skaffa sig eller borde haft innan. Den enda vägen är ju rutorna och den vägen man kommer in då. Så jag vet inte fan.
Vad tänker du på nu då? Nu har du gått några timmar.
Ja, men jag är ändå lite chockad. Så det är ändå ett par kompisar och tjejkompisar och sånt. Så jag vet inte om de överlever när det. Jag vet inte.
Vi hörde en av dem som var med vid branden, vid platsen för branden i diskoteket på Hisingen i Göteborg. Han intervjuades av Björn Thunbäck, vår reporter som nu är tillbaka på brandplatsen och är med oss i Morgonekot.
Ja, man känner fortfarande doften av brand här. Nu börjar det sakta ljus när man kan se hur brandmännen har lyst upp inne i lokalen. Det är ett virvar av plåtstolpar eller vad det nu är för någonting som syns där inne. Här är försäkringsmän som håller på att laga glasrutor som är trasiga. Man kan se hur huset är svett upp längs takkanten. Och brandmästaren Mats Knutsson är här med eftersläckningsmanskap. Du har ju varit där inne, hur ser det ut där inne?
Ja, jag kan säga det att hela den samlingslokalen är i princip totalt utbränd. Men branden är begränsad till själva samlingslokalen, så det har inte spridit sig till övriga lokalen. Utan det som är i så fall, det är vattenskador i underliggande lokal bland annat. Och lite grann utåt Backateatern med lite rök och så där inne. Men annars verkar det bra, ja.
Kvällen samma dag.
Här inne miste 67 ungdomar livet i den värsta brandkatastrofen i modern svensk historia. Sorgen är tung ikväll i Backa på Hisingen i Göteborg. Det var vid midnatt natten till idag som branden bröt ut i den fullpackade festlokalen. Och efter bara några minuter var katastrofen ett faktum.
Det var fest på Makedoniska föreningens lokaler. Flera hundra ungdomar hade samlats då branden plötsligt bröt ut. Den var explosionsartad. På bara några minuter var hela lokalen övertänd och total panik utbröt. Bara några minuter senare var polis och räddningspersonal på plats. Trots det var katastrofen ett faktum.
Han var död, alltså han kunde inte, hans ögon, han stirrade bara rakt in i ögonen. Han kunde inte, han rörde sig inte. Slängde, pappa gjorde massage lite. Och sen så gjorde jag också lite. Och sen rutan frös, det var kallt ute också. Alltså de låg marken, det var iskallt. Och så vände vi om och så började han spy lite. Och så började han andas. Och så var det en man till också. En
ung kille var det.
Ja, som slängde in i kastade in det här några stycken ungdomarna i bilen så att de körde direkt till sjukhuset.
De klarade sig?
De klarade sig, tror jag.
De som har kvar korridoren, det är då vi kunde rädda. Resten är inbränt. De som klam, det är bara så. Det går inte. Det var helt så. De som är bränt, vi rev kläderna och får bort det. Va? Så att...
Ungdomarna, de flesta mellan 14 och 18 år gamla, störtade sig mot utgångarna. Men nödutgången var blockerad av stora högtalare och folk kom inte ut genom huvudentrén. Istället började ungdomarna krossa fönstren i lokalen och kastade sig handlöst ut från andra våningen för att rädda sig. De andra trängdes mot utgången, men många blev kvar i lågorna.
Vissa kom ut och vissa kom inte ut, så det var hela tiden folk som hela tiden bara sprang in och skulle hjälpa sina kompisar. Och det var folk som stod uppe på taket och de tog gardiner och hängde fast i fönstret så de kunde komma ner. Men det blev ju sån överbelastning så de hade ingen chans. Och vissa typ försökte hjälpa sina flickvänner genom att knuffa ner dem från taket för att typ att rädda dem. Typ. Men då kanske de bröt någonting, så det, man var så chockad. Man kan inte förstå det, bara att nej, detta kan inte hända. Herregud. För en timme sedan var man där inne och dansade och så såg de här ute och brinner upp. Så det var... Du sa bara klick över det, så kunde man inte tro det längre.
Kände du några som var där?
Ja, alla. De flesta. 50%. Så jag vet att jag har inte mina kompisar, men det är ingen som svarar och så.
Är du orolig?
Ja, jag är orolig för mina kompisar.
På förmiddagen besökte statsminister Göran Persson katastrofplatsen.
Ja, mina tankar är att... det har hänt. Det känns overkligt, men det har hänt. Och att komma in i lokalen och se en utbränd lokal fylld med sot, vatten och bråte, förvridna ståldetaljer, nakna betongväggar, helt svärtade, fönster utblåsta, och sen mitt upp i alltihop ligger skor, jackor, sånt som tonåringar bär. Då förstår man vad som har hänt. Och då är det tungt, det är smärtsamt och det är så att säga på riktigt. Det går inte att förtränga. Sorgen finns där.
Vad kan du göra i det här läget?
Ja, jag ska visa det deltagande i sorgarbetet som hela svenska folket känner med de anhöriga. Sen naturligtvis också till de som arbetar här. Visa vår respekt och uppskattning för vad de gör. Och också ställa de resurser till förfogande som de behöver.
Många av offren kom från stadsdelen Hammarkullen. Hundratals människor samlades i kyrkan. Och när Göran Persson kom var det många som ville tränga sig fram och tala med honom.
Föräldrar måste ta makt över sina barn. Inte bara att barnen styra familjen, inte familjen styra barnen.
Vi vill veta om det var den som har hänt. Om det var rasi eller om det var något annat. Alltså.
Kurserna inte räcker finns nordiska vårdplatser i bland annat Bergen, Helsingfors och i Vidovre utanför Köpenhamn. Rör det sig om hundratals brännskadade kan det bli aktuellt med att flyga patienter ut i Europa. Försvarsmakten har dygnet runt transport och beredskap med Herculesplan som kan sättas in med mycket kort varsel. Två patienter fördes nu ikväll till Bergen. Totalt används nu 7 helikoptrar från Säve, Såtenäs, Berga och Ronneby plus en civil helikopter från Uppsala. Flygräddningscentralen i Göteborg har dessutom möjligheter att begära förstärkning från Danmark och Norge.
Den 31 oktober 1998. Dagen efter.
Och samtidigt fortsätter det svåra arbetet med att identifiera de omkomna. Hittills har polisen lyckats identifiera 18 av de 60 unga människor som dog i branden. Anhöriga till dessa har underrättats. Och branden på Hisingen följer det typiska mönstret för den sortens katastrofer. Det menar Kåre Brandsjö som för Socialstyrelsen och Räddningsverkets räkning studerat flera internationella storbränder.
Ja, så långt som vi har fått veta hittills så visar det samma mönster som de diskoteksbränder som vi har haft där det har varit hundratals dödsoffer tidigare. Det har i de fallen väldigt ofta rört sig om att man har haft extra dekorationer in i lokalen på grund av de festliga tillfällen. Sen har man, när rökutvecklingen har börjat, suttit kvar i vissa fall, trott att det här hör till festen alltså. Så var fallet vid branden i Stadshotellet i Borås där det omkom 20 ungdomar. Och först när röken blir allvarlig, då rusar alla ut och då blir det alltså en trängsel vid utgångarna. Och tyvärr är det så få som tar reda på var nödutgången finns när de kommer in i såna här lokaler. Så det man gör är att man rusar till det håll där man har kommit in. Och där blir då det tillproppat så man får inte möjlighet att komma ut.
Men det tycks också som det varit betydligt fler människor inne i lokalen än vad det fanns tillstånd för. Är det också typiskt?
Det är också typiskt. Vi vet ännu inte hur många det har varit i det här fallet. Men i de tidigare stora katastroferna så har det varit betydligt fler.
Brandforskaren Kåre Brandsjö intervjuad av Daniel Rundqvist. Och det är kommunerna som ska kontrollera samlingslokalers brandsäkerhet. Men tillsynsmyndigheten Räddningsverket vet inte hur eller när kontrollerna sker.
En dagsrapport på tredje dagen efter Göteborgsbranden, 2 november 1998.
Det blir en förundersökning mot de ungdomar som arrangerade festen på Hisingen i Göteborg i torsdags kväll som slutade med den svåra branden. Och någon av dem kan komma att åtalas för grovt vållande till annans död. Det säger chefsåklagare Ulf Norén till Dagens Nyheter. Anledningen är att mellan 300 och 400 ungdomar släpptes in i lokalen trots att den bara var godkänd för 150 personer. Alla de 60 unga människor som omkom i branden har nu identifierats och de anhöriga har underrättats. Anhöriga till 3 av de omkomna har begärt att namnen inte ska publiceras. Namnen på de övriga 57 döda har lagts ut på internet på adress www.goteborg.se och de finns också på text-tv. Ett 50-tal ungdomar vårdas fortfarande på sjukhus efter branden.
Och när skolorna börjar idag i Göteborg är det tomma stolar i många klassrum. Klasskamrater som är skadade eller döda. Kommunledningen i Göteborg har beslutat att alla skolor ska ha någon form av minnesstund idag. Och varje skola avgör själv hur den ska utformas, säger kommunalrådet Göran Johansson.
Det kan se lite olika ut. Naturligtvis beroende på vilken skola. Kanske till och med en klass där kanske några kompisar aldrig kommer tillbaka. Då kanske de gör på ett sätt. Jag tror inte man kan göra det lika överallt. Utan det viktiga är att man i skolorna känner ett ansvar. Och att man låter eleverna känslor för att komma till uttryck i någon typ av minnesstund. Och det kommer ske överallt.
Men det kommer att bli vanlig undervisning för övrigt?
Det utgår jag från att det blir. Jag tror att det är rätt. Men att man måste kombinera. Det är klart att det kommer, vissa skolor kommer att vara väldigt svårt. Det är möjligt man där får göra någonting annat. Men det får man ju behandla från fall till fall. Det finns kanske områden som överhuvudtaget inte har några som varken skadade eller omkomna. Så att det går inte att ha någon generell uppfattning om det.
Göteborgspolisen fortsatte idag förhören med arrangörerna till festen på Hisingen där brandkatastrofen inträffade förra veckan. Ungdomarna som hyrde lokalen riskerar åtal för grovt vållande till annans död. Samtidigt försöker experter få klarhet i brandorsaken. Hittills har man inte kunnat visa om branden var anlagd eller ej. Fortfarande återstår att förhöra många personer som var på platsen, säger Bengt Staff vid Göteborgspolisen.
Brandrapport den 4 november 1998.
Det finns en misstro mot utredningsarbetet om katastrofbranden på Hisingen i Göteborg bland de anhöriga till offren. Många misstänker att polisen döljer ett förmodat rasistdåd bakom branden där 63 ungdomar miste livet. Misstron är allvarlig, säger kommunalrådet Göran Johansson, och han vill hjälpa invandrarna att få insyn i utredningen.
Kan man hitta någon eller några som kan ha rätt att se en del av det utredningsarbete som pågår, som samtidigt har ett stort åtnyttigt förtroende och som fast invandrargrupper, för att de nu som känner den här oro, finns det någon som kan lösa upp en sån knut? Det vet vi inte. Men jag har snackat med ganska många idag och sagt att jag känner att det här är viktigt för trovärdigheten och att människor ska känna trygghet. När man känner det så tycker jag att vi har en skyldighet att göra vad vi kan för att försöka hitta en väg ur detta.
Kommunalrådet Göran Johansson i Göteborg.
Den 7 november 1998. Mer om Göteborgsbranden.
God kväll. Idag besökte kungen och drottningen platsen för katastrofbranden i Göteborg för att hedra minnet av de 63 offren. Kungaparet träffade också en del av de skadade som fortfarande vårdas på sjukhus. På Kvibergs kyrkogård begravdes 8 av de iranska ungdomar som omkom. Tusentals iranier från hela landet deltog i sorghögtiden.
Göteborgs finaste ungdomsmusikkår gick i täten för kortegen som en markering av samhörigheten med Sverige. Det var stoften av 8 iranska ungdomar som begravdes idag på Kvibergs kyrkogård. Tusentals iranier från hela Sverige följde offren för branden till den sista vilan. Bara från Stockholm kom det 13 bussar.
Vi alla är jätteledsna, så vi måste visa vår sorg på något sätt. Och eftersom vi delar det här sorg med oss, så det känns att vi är med dem.
Jag kommer hit för att visa min vördnad. Jag har åkt ända ifrån Stockholm sedan igår kväll. Bara för att visa min sorg.
Tidigt i morse skrev kungaparet sina namn i kondoleansboken i börshuset. Och besökte sen också brandplatsen för att hedra minnet av offren med blommor. Många sörjande fanns på plats på Backaplan. En del av dem kritiska till att det dröjt en hel vecka innan kungen kom till Göteborg.
Han kunde komma tidigare. Vad tycker du själv?
Egentligen kunde han kanske ha kommit lite tidigare. Det tycker jag.
De var så hemskt långt borta från Sverige. Och varför skulle de komma? De gör ju sin insats idag. Bättre sent än aldrig, inte sant?
Elfte november 1998. Diskotekbranden.
Det var i trappan bakom scenen som branden började i Makedonska föreningens lokal på Hisingen. Det har polisens tekniska undersökning av katastrofplatsen nu slagit fast. Däremot så är det fortfarande oklart hur och varför det började brinna.
Den tekniska undersökningen av brandplatsen är tidsödande och svår. Men idag, drygt 1,5 vecka efter branden, kan teknikerna fastställa var branden började.
Den primära brandhärden bör enligt den samlade uppfattningen ha sin plats i trapphuset bakom scen.
Vad säger det till er?
Ja, det säger att branden har startat det. Men det säger i och för sig inte någonting om på vilket sätt eller vid vilken tidpunkt.
Hur går ni vidare?
Vi går vidare genom att analysera det material vi har skapat ihop i trapphuset. Och de olika teorier som framkommer via förhör.
Ännu har polisen inga vittnesmål som tyder på att någon utifrån skulle ha tagit sig in i de kulvertar som leder fram till trappuppgången.
Eftersom det är en nödutgång, den här som vi pratar om, så kanske det har funnits folk inne bak eller bortsidan i den så kallade kulverten. Men vi har inte hittat någon människa där än. Och det är med tanke på vad du säger. Om det är en mordband så kanske det har funnits några folk än. Men vi har ingen där ännu.
Med tanke på all oro och rykten finns nu en viktig uppgift för polisen.
Vi är medvetna om att det vore mycket olyckligt om vi inte klarade ut orsaken och det blev spekulationer i efterhand.
14 november 1998. Ytterligare en rapport från diskotekkatastrofen på Hisingen.
Vid brandkatastrofen i Göteborg för 2 veckor sedan lyckades rökdykare tillsammans med ungdomar trots allt rädda många liv. En av de sista som kunde rädda sig ut var 15-åriga Marcus Hellås.
Marcus var med på festen. Nyligen kom han hem efter att ha behandlats på intensivvårdsklinik. Under 12 dagar har han inte kunnat prata på grund av skadorna. Men nu kan Marcus berätta.
Jag misste det var med en typ han som var DJ. Så han bara ropade så mycket, eller sjunga eller skrika mycket, så det brinner. Och så, men det var ingen tog det på allvar liksom. Då vissa gick upp på scenen och bara sjunga så. Jag brinner för det här permanent och så bara sjunga så. Det var liksom ingen som tog det på allvar. Jag tänkte, det kan inte bara brinna och så. Så ingen tog det så. Efter ett tag så kom ju röken fram. Och då kände man den här, det var ju som plastlukt, ett stark plastlukt. De första minuterna som gick det, så var musiken igång och allting. Sen typ efter en minut och så, efter en och en halv minut så bröts musiken. För jag tror det bara brinner i anläggningen där. Och sen efter typ en minut till så släcktes ljuset också. Så det blev helt kolsvart, du vet. Då fick alla panik. Då ville alla komma ut. Det var så många människor som tryckte på oss. Det hade ingen rörelsefrihet. Så när det bordet kom, jag kunde inte liksom lyfta benet eller ändra riktning. För jag fick bara gå åt samma håll. Så jag ramlade, det är ju att jag ramlade då när det bordet kom. Och så typ personer, du vet, som var bakom en. De vill inte bli stoppade av mig liksom. De vill inte snubbla över mig. De sket ju om jag ramlade liksom. Man kände som typ folk tog sats över mig liksom, som en ramp om man ska få komma längre fram. Typ sprang över ryggen på honom, vet, tryckte den i huvudet. Och alla ville komma över. Ingen ville liksom vara bakom. Så jag fick då fick jag panik, för jag kände all rök. Det blev mer och mer rök. Svårare och svårare att andas för varje sekund liksom. Och bakifrån så bara hörde man människor som skrek, som var längre in i lokalen. Bara, det gör ont och så här grejer, du vet. Och så överallt låg människor. Det var ju så här, vissa hade svimmat. Alla låg på varann. Vissa skrek på hjälp. Vissa bad så här. Och vissa grät. Vissa, alla gjorde vad. Så, du vet, då fick jag ju sån panik. Och du vet, till exempel under mig. Jag låg liksom under folk. Och det låg folk under mig, om man säger. Till exempel, jag vet, kanske 2 personer som låg under mig. Han som låg underst, han låg ju helt pressad. Han låg på rygg också. Han hade inte en chans. Det enda som var fritt för honom, det var hans ansikte. Resten av kroppen var ju så här helt, om man säger, han kunde inte röra. Han satt ju fast ut. Han låg och grät och så här liksom. Jag tänkte, vad var det som... Så jag låg och pratade lite med honom. Jag vet inte, du hade luft att prata till. Bara så här, mår det? Han bara, nej, det är bra. Jag bara, vi kommer klara det. Vi kommer bli räddade. Han bara, ja, jag trodde också. Man trodde ju det liksom. Sen efter, så, när det gick några minuter till, du vet, då började jag få panik. Det kom ju så mycket rök. Så bakom mig så hade bara elden närmat sig också. Jag tänkte okej, om jag ändå kommer brinna upp, tänkte jag dö på ett smärtstilla sätt. Tänkte, om jag svimmar innan, tänkte jag. Så, om jag svimmar av gasen och slipper ju känna det onda så här. Men jag låg andades utan tröjan liksom. Men du vet, det var det värsta. Det enda man kände, man drog in luft. Men du fick inte in något syre. Fick bara in rök. Så det enda du kände var att det minskade luften hela tiden. Det var som att andas ut. Men du andades in. Och så sved i lungorna av all rök. Hela halsen, du vet. Jag hade dratt i mitt hår. Jag hade gråtit. Jag hade spottat. Och ingenting hjälpte liksom. Det blev bara varmare och varmare hela tiden. Alla satt ju fast. Det var det värsta. Alla satt fast och ingen orkade. Jag fick hålla på att kasta mig fram, vänster, höger, vänster, höger. Som jag drog fram hela tiden tills min fot bara lossnade. Så kände jag att sakta skon gick av min fot. Jag bara, så skulle jag exakt bara krypa iväg. Så var det så kröp på någon kille. Så jag tog mitt knä och killes mage liksom. Det låg ju människor över. Så han tog liksom tag i mitt hår så. Och drog mig bakåt. Jag bara, shit, vet, ramlade bakåt. Han bara, hjälp, vet, alla vill ju komma ut liksom. Och jag bara, shit, jag klarar inte att dra ut honom. Jag bara, släpp, skrek, jag vill komma ut. Han bara, hjälp mig. Du vet, tog tag så, höll sin hand så här knuten. Och släppte han liksom, jag bara, vet, då liksom elden var exakt bakom, man säger. Jag kände, jag trodde att mitt hår hade brunt upp när jag kom ut liksom. Det var det första jag kände så. Men jag tror mina, jag tänkte om mig själv, mina ögonbryn var borta, allting var borta, tänkte jag. Så jag började krypa liksom. Folk drog i mina ben, så hjälp mig. Alla ville ju komma ut, men det var ingen som orkade. Så jag kröp. Så exakt vid utgången, så hade någon vält ett bord liksom. Så stod det kanske 5 personer där, försökte rädda dem som kunde klara sig själv. Sen minns jag inte mig, jag svimmade sen. Det enda minns när jag vaknade sen. Så satt min morsa bredvid mig, så hade jag någon besök. Och så hade jag en massa slangar överallt. Liksom. Min här, jag har plåster kvar här. Här hade han skärt upp, stoppat in någon track eller någon så här grej. In i lungorna, så jag kunde andas. Hela min hals hade svullnat. Varför hade jag sån tur ute i dem liksom? Jag fattar inte varför det. Det är det jag tänker på mest nu. Det är som att jag lever, jag, min familj, de lever, mina vänner lever. De flesta av mina vänner lever. Så får jag tänka liksom. Försöka tänka positivt. Vet. Om det går att hålla på att tänka negativt. För då blir man ett sånt vrak om man säger. Och försöka tänka, försöka ta det bästa. Försöka hitta bra grejer liksom. Ja, det är bra. Förstår man tänka, så tänker man, försöker man tänka på det som helst är.
januari 1999. Volvo blir amerikanskt.
På kväll jag ägnar större delen av den här sändningen åt det föreslagna storaffären mellan Volvo personvagnar och Ford. Företagsledningen vill alltså sälja Volvo personvagnar för 50 miljarder kronor till Ford. Under dagen har den planerade affären bland annat lett till kraftigt stigande börskurs. Men bland de anställda är kommentarerna ännu så länge avvaktande. Vi ska till Göteborg nu.
Och det som jag tänker på, det är ju det här Volvos värde. Kan man verkligen fortsättningen behålla det? Jag är lite tveksam där.
Men är det en storebror som tar hand om oss, så kan det vara bra, tycker jag. Faktiskt.
Är det en bra storebror?
Ja, det får vi se. Hoppas på det. Jänkarna brukar vara bra.
Det gillar jag inte. Men vi är så små så vi kan väl inte sätta oss emot det, va? Det är väl bara så.
Ja.
Vi får dansa med.
Ja.
Mm.
Känns det som Sverige håller på att säljas ut när man gör så?
Det tycker jag, det har hållit på länge.
Mm. Och vad har vi för garantier? Vi har inga garantier alls. Alltså. Vi har lika lite garantier som Ericssons arbetarna uppe i Norrköping.
Ska man vara orolig för jobben här alltså?
Ja, absolut.
Jan-Olof Nilsson hade talat med Volvoanställda i Göteborg om den planerade affären. Ja, det är en mäktig bildynasti från Detroit, Michigan som nu bilföretaget från Hisingen vill sälja till. För drygt 90 år sedan rullade Henry Fords första T-Ford ut på marknaden. Idag deltog hans son i presskonferensen kring den planerade Ford-Volvo-affären.
As chairman of Ford, I'm excited by the possibilities that this agreement will bring to both our companies and to all our stakeholders. Ford's vision for the 21st century is to become the world's leading consumer company that provides automotive products and services.
Direkt på länk från USA förklarade Fords styrelseordförande varför Volvo är ett så viktigt varumärke för den amerikanska biltillverkaren. Det handlar om ett märke fyllt av symboliska värden som säkerhet, kvalitet och miljömedvetenhet. Volvo är en bil som Ford vill vårda. Och det är inget dåligt sällskap som Volvo hamnar i. Tillsammans med några andra av företagets märken som Jaguar, Lincoln och Aston Martin satsar Ford på att sälja 1 miljon lyxbilar om 2 år. Frågan är hur länge man vill vårda Volvo just i Sverige.
Of course in this world there are no guarantees for anything. But our intention of course is to take Volvo as a family and an entity and reinforce its strengths. And part of its strength today is the strength of its factories. They're factories that are well utilized. There's a very good workforce, and quality has been extremely good. and it's an organization that's been quite nimble.
Men vad är Volvo för företag utan sina personbilar? Jo, ett företag som omsätter 100 miljoner kronor om året på att tillverka lastbilar och bussar, anläggningsmaskiner och bensin, diesel och flygmotorer.
Det är ett känslomässigt väldigt svårt beslut. Volvo personvagnar på något sätt äger vi alla, och inte minst vi som jobbar inom Volvo har ju en väldig kärlek till Volvo personvagnar, och det kommer vi ju fortsätta ha.
Statsminister Göran Persson är nöjd med försäljningen av Volvo personvagnar. Han ser det som ett bevis på att företagsklimatet i Sverige är bra. Men det är något som oppositionen ifrågasätter.
Det är en del av en internationaliserad ekonomi. Och länge var det ju så att det var Sveriges specialitet med våra stora multinationella bolag att vi köpte upp ensidigt utomlands. Då gick ju pengar ur vårt land, och då sa vi att vi vill ha motsvarande investeringar tillbaka. Och nu kommer de, och då plötsligt blir det ett hot mot det blågula. Det är bra, tycker jag, att utländska ägare vill investera i Sverige. Det säger någonting om vårt företagsklimat.
Oppositionen i riksdagshuset vill att Göran Persson gör någonting åt utflyttningen.
Det innebär att det ställs mycket, mycket högre krav på företagande klimatet i Sverige. Om de här nu internationella koncernerna, beslutfattade på andra sidan Nordsjön, på andra sidan Atlanten, om de ska fortsätta satsa i Sverige eller inte.
Och det här är en mycket oroande utveckling. Varje affär för sig kan säkert motiveras företagsekonomiskt, men på lång sikt så innebär det ju att makt över kapitalet flyttar ut från Sverige, och att vi som lever här i Sverige får mindre möjligheter.
Mats Larsson, politikerna tycks dra helt olika slutsatser. Vem har rätt här?
Det handlar om hur man ser på ägandet. Är det viktigt att de som bestämmer över Volvo sitter i Sverige eller inte? Och här kan man ju konstatera att det är ganska ologiska kommentarer, för Socialdemokraterna brukar ju inte hylla amerikanska kapitalister ohämmat, och de borgerliga, inte minst liberala ekonomer, brukar ju säga att det spelar ingen roll om ägarna sitter i Sverige eller utomlands. Det fattas samma beslut ändå. Det handlar väl mest om att knipa politiska poänger.
Går affären igenom, tror du?
Ja, allt talar väl för att den gör det. Om man lyssnar idag på de som var med och stoppade Volvo Renault-affären, alltså aktiespararna och de som representerar fonderna som vi alla svenskar är med och har sparande i, alltså pensionsfonder och aktiefonder och så vidare, så är det en försiktigt optimistisk ton. Men man kan ju också konstatera att det här pratet från de här fonderna om att det är viktigt att Volvo är svenskt och att det ska vara kvar i Sverige under Volvo Renault-diskussionen då man stoppade Renault-affären, det verkar ju mest ha varit ett tomt prat, för att det är mest pengar det handlar om.
Brandkatastrofen i Göteborg oktober 1998, efterspel. Idag har vi den 5 februari 1999.
God kväll. Fyra ungdomar som var med och arrangerade den fest som slutade i brandkatastrofen i Göteborg i höstas har alltså delgivits misstanke om vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada. 63 ungdomar miste livet i branden.
Vi har delgivit om misstanke om vållande till annans död, grovt brott, och vållande av kroppsskada, grovt brott.
Och vad är era grunder för det här?
Ja, det var ju som vi sa här tidigare att oavsett vad den här branden beror på, om den är anlagd, om det är ett elfel eller det är en olyckshändelse, så är vi alltså tvungna att även gå igenom om det är någon som har varit vårdslös. Och vi har kommit fram till att det finns anledning att misstänka de här fyra arrangörerna för att ha varit vårdslösa i olika avseenden.
På vilket sätt då?
Ja, jag vill inte gå in på allt, men det vi speciellt tittar på nu, det är ju framförallt att det har tagits in väldigt mycket folk i lokalen. Långt fler än vad lokalen är avsedd för. Och även går vi igenom nödutgången som delvis på något sätt har varit blockerad.
Vad säger ungdomarna själva?
Ja, de medger ju de faktiska omständigheterna, får man väl säga, med förnekat brott.
De fyra arrangörerna, pojkar mellan 15 och 19 år, har nu alltså delgivits misstanke om vållande till annans död. Men än är det enligt åklagarna inte helt klart om det leder till åtal. I varje fall har de fått offentliga försvarare. 380 ungdomar var inne i lokalen när det började brinna och lokalen hade tillstånd för 150 personer.
Hur går utredningen i övrigt?
Den går bra. Det är en stor utredning. Det är 1000 förhör gjorda idag. Och bara det säger ju att det är väldigt mycket uppgifter för oss att bearbeta. Den har delvis också varit tungrot. Och det beror på att det är uppgifter som har lämnats som senare visar sig inte stämma.
Vi är i slutskedet och kommer så småningom till att få in allt det här materialet. Får vi se var vi hamnar.
24 februari 2000.
Katastrofbranden på Hisingen var anlagd med avsikt. Det avslöjade utredarna av branden vid en presskonferens i Göteborg idag. Utredningen är dock ännu inte klar. Bland annat ska en rekonstruktion göras på brandplatsen med de fyra unga män som sitter häktade misstänkta för att ha anlagt branden hösten 1998.
Vi kan idag säga att vi nu vet att den här branden var anlagd, avsiktligt anlagd.
Och vad innebär det för er del?
Ja, det innebär att vi har kommit ett stort steg i vår utredning och vi kan också, vilket ju känns positivt, kunna meddela alla som har stor sorg över händelsen, orsaken till det hela. För det vet vi har varit en stor önskan hos dessa människor.